Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag är programledare och heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Leif Bratt och är bisittare.
Och också programledare.
Alltså, ja, okej.
Vi är två stycken här som ska slåss om utrymmet. Varför sitter vi här och slåss om utrymmet för då?
Därför att det är, ja, en delfaktor är coronatider.
Mm.
Och det gör att det är, ja, det är svårare att få tag i folk att prata med. Fast vi har gott avstånd här. Men i alla fall så är det. Sen är det jul på gång. Mm. Och det gör att folk, när jag har annat för mig och så.
Ja, även exakt.
Om de skulle. Så att det är lite tomrum.
Ja.
Man, som man brukar benämna en del personer som saknar ja, utfyllnad inför skallbenet. Vakuum. Det är lite vakuum.
Ja. Nu kommer det här programmet läggas på just under jul och nyår. Vi spelar in där i början av december. Och vi liksom sitter ju, ungefär som man gör ibland tycker jag i såna här tv-soffor. De sitter ju och intervjuar varandra.
Jo, men vi får ju dra lasset även som intervjupersoner.
Ja.
Och det kan ju vara en bra och nyttig övning att få vara svarande, ja, och inte frågande.
Precis. Mm. Och jag tänkte att du och jag då som har en bakgrund i kommunpolitiken.
Ja.
Ska prata lite om det här med vad det innebär att ge sig in i kommunpolitiken. Och hur det har varit. Och lite om varför du och jag har lämnat kommunpolitiken.
Ja.
Mm. Jag vet ju, för jag har intervjuat dig förut, att du var politiskt intresserad ganska ung och aktiv i något ungdomsförbund.
Ja, jag var ordförande i, som det då hette, Högerns ungdomsförbund i Farsta. Och det var mest för att i stort sett alla i vår omgivning, alltså jag var gymnasieelev och, eller kanske högstad, nej ja, vi ser början på gymnasiet. Då skulle man vara FNL-are och ni som är lite yngre, det betydde, det var alltså den upprorsarmé eller befrielsearmé eller vad vi ska kalla i syd, alltså man hade i Nordvietnam ett, vad vi får kalla kommuniststyre, men Sydvietnam var då ja,
amerikanska trupper där och FNL stred.
Ja, men jag bara,
Vietnamkriget var väldigt stort under vår ungdom.
Ja. I alla fall då, så var de flesta stödde då, alltså kompisar runt omkring mig då, de stödde då FNL. Mm. Och då var vi några stycken, alltså det här blir lite för ensidigt. Så bara mer i protest, och det tillhör ju ungdomsåren, protest.
Du protesterar mot protesterna?
Ja, så kan man säga. Så då tog vi kontakt med dåvarande Högerpartiet. Och frågade om vi fick bilda en lokal avdelning av ungdomsförbundet. Och de var mer än glada för det.
Mm.
Och så fick jag förtroendet att vara ordförande.
Ja, och det var väl också så ungdomsförbunden startade. De fick ju liksom, det gjorde bra fester. Och att, alltså, människor var ju politiska. Vilket år är du född och hur gammal var, eller vilket år pratar vi om när du höll på med politik?
Ja, du är precis som du säger 68 där. Mm. Om det var 67 eller ja. 66, jag kom in. I alla fall när du säger fester så hade då Högerns ungdomsförbund, det som numera heter MUF, Moderaternas ungdomsförbund, de hade en egen lokal på Regeringsgatan mitt inne i stan. Dit alla lokalavdelningar, ja, man, om man ville parta lite då sådär.
Ja. Och det var...
Nej, umgås inte parter, vi var ju seriösa. Umgås lite. Och då träffar man massa. Och jag har två minnen från den tiden. Och det ena var att heter det, dåvarande Sovjetunionen i augusti 68 var det väl. De gick in i Tjeckoslovakien, för där hade man en kille som hette Dubček som han ledde den så kallade Pragvåren.
Just alltså, det.
Lätta på trycket, eller begränsningarna, eller vad vi ska säga.
Ja, det var världshändelser då.
Ja, men i alla fall så skulle vi ut och demonstrera, för vi var ju höger. Och det var ju de här förskräckliga kommunisterna som hade gått in i Tjeckoslovakien, tyckte vi då.
Mm.
Ja, och då ritade jag en stor affisch, eller ja, ungefär som en sån här blädderblocksformat.
Mm.
Och så ritade jag en dödsannons, eller härmade en dödsannons. Sån här kors. Kors i. Och sen då, nu kommer jag inte ihåg datum, alltså när alltså Tjeckoslovakien föddes efter andra världskriget. Så. Och sen då dödtecken då, 21 augusti 68. Och så var det en kille som tog den och gick ut på stan. Det var ju flera.
Mm.
Men den kom in i Dagens Nyheter.
Vilken lycka.
Ja, men jag tänkte, jag var kreativ. Jag var. Och det andra minnet, det är lite mer personligt. Men det fanns ju då en partiledare som hette Gösta Bohman.
Mm.
Och han hade två döttrar, varav en hette Mia Bohman. Senare blev hon fru Carl Bildt. Men innan hon blev det så ringde hon en dag till mig och sa: Leif, har du lust att följa med mig på ett fest på lördag?
Nu, vet du vad, Leif, nu hamnar vi i din barndom eller din ungdomsperiod. Jag förstår att det politiska livet då är mycket roligare än sen.
Ja,
men jag vill att vi ska komma framåt, för vi ska ju prata kommunpolitik Tyresö. Så vi inte fastna här i Farsta och dina bravader med moderattjejer.
Nej, men jag har ju gått i barndom.
Jag vet. Ja. Men det är det som är intressant med dig, Leif. För du var då höger.
Ja. Nej, jag var med protest.
Okej, protest. Men
jag kunde ju inte så mycket om
det. Nej, men det kan väl inga ungdomar. Man hittar en grej och gärna tvärtom mot föräldrarna.
Ja.
Ja, och sen hamnade du i Tyresö. Var du politisk då när du fick barn och sånt i början? Eller har du alltid hållit på, varit intresserad av politik?
Nej, alltså jag följde ju med nyhetsflödet sådär. Men nej, jag var inte intresserad speciellt mycket. Jag hade företag att sköta och det räckte till.
Men är man företagare, då är man ofta borgerlig.
Ja.
Du röstade borgerligt ofta då. Det kan jag inte, du behöver inte svara, du har ju rätt att inte tala om det.
Jo, men jag röstade nog åt ett borgerligt håll. Det tror jag, på något sätt satt väl de här moderat- eller högerränderna kvar igen på något sätt. Men det som fick mig engagerad, det var 1988.
Ja.
Då vi hade den så kallade säldöden. Alltså sälar dog i Östersjön i en onormala mängder.
Då föddes Miljöpartiet.
Ja, de hade fötts.
Ja, det gjorde det, men de kom in
i
riksdagen då.
Ja. Och de badade på i fontänen i Sergels torg där.
Dansade in.
Samba.
Ja. Och då engagerade du i Miljöpartiet i Tyresö.
Ja.
Vad var Miljöpartiet i Tyresö på den tiden?
Hur menar du då?
Ja, hur, var det många aktiva? Fanns de med i kommunfullmäktige?
Ja, vi var väl ett... Nu törs jag inte... Jag törs inte säga, eftersom jag inte var med i början där. Jag tror, här i Tyresö startar man någon gång 83-84.
Ja.
Och
jag tror att Lennart Åsner Lidén var med och startade Miljöpartiet ute.
Ja.
Ulla Carina Sellgren var också med.
Ja.
Och Agneta Wahlberg var ordförande, va?
Ja,
så det var ju väldigt engagerade personer i kloka människor.
Ja, oja. Mm. Och vi träffade, som jag minns rätt, varje onsdag. Och vi var väl ett 20-tal personer som kom och vi diskuterade. Men jag är osäker på när vi först kom in i fullmäktige. Om det var 88 eller... Ja,
ja, vi kan kolla sen.
Ja.
Det finns siffror man kan slå på Wikipedia.
Ja.
Jag har inte kollat upp Miljöpartiet.
Ja. Men du, nu pratar vi i Miljöpartiet här, men du har ju också en bakgrund inom politiken. Jag vet ju inte hur personlig jag får bli.
Du får bli hur personlig du vill. Jag har ingenting att dölja.
Nej, det är inga stenar som behöver vändas på. Nej, men då börjar vi så här. När började ditt intresse för politiken vakna då?
Alltså jag föddes in i en politisk familj. När mina föräldrar kom till Tyresö 1964, då var jag 7 år, då var det faktiskt så i Bollmora och Tyresö att det var väldigt mycket unga familjer som kom hit. Och på den tiden var det inte så mycket tv och sånt, utan folk gick på möten på biblioteket. Och man lärde känna varandra, det här liksom, de var ju i 30-årsåldern. Och min pappa startade i Tyresö Ulands- och fredsförening här ute, och då bodde Per Oskarsson här. Och då fick de honom att vara med på det första mötet på biblioteket. Veckan innan hade Per Oskarsson strippat i hyllans hörna.
Ja, han tog av sig ett antal kalsonger.
Exakt.
Men han behöll den sista
på. Men det var den värsta saken som någon någonsin hade upplevt. För han pratade både om svältande barn och om sexualitet.
Ja.
Så att det första mötet var alla ville se.
Per
Oskarsson. Och där bildades Tyresö Ulands- och fredsförening, och väldigt många av dem som var aktiva i Tyresö gick med det, för det var ju den här tiden där man liksom kämpade för fred, man kämpade för världen, det var Vietnamkrig, det var allt där, och det kom en massa amerikanska desertörer 1967, och de fick bo i olika familjer. En av dem de fick bo hos hette en gamla rektorn Gäst Navin. Andra var Lennart Osnelidén hemma hos oss och så vidare. Så jag är uppväxt i en familj som bryr sig om världen. Och min pappa Åke Sandin har ju hållit på med den här radion, men han har också hållit på hela tiden med fredsrörelsen. Men min mamma då, hon gick in i politiken. Hon var också borgerlig från början, hon kom från ett borgerligt hem, men hon valde Socialdemokraterna. Så när jag växte upp så hade jag ju liksom, ja, jag ville också protestera. Jag försökte ett tag liksom gå med SSU, men jag ville ju göra ett eget. Så jag gick ju långt ut på vänsterkanten. Så när jag började på universitetet, då gick jag med kommunistiska högskoleföreningen för säkerhets skull. Så att man på något sätt kunde vara fingret upp liksom till borgerliga sossar. Och jag tyckte Vänsterpartiet var borgerligt också på den tiden. Det var ju, och på, när jag gick på socialhögskolan, då var det så här, då gick vi omkring som, ja, vi hade såna här långa kjolar och såna här näbbstövlar och hucklen. Och några konstiga sjalar, palestinasjalar var det förstås. Och när vi kom in till jag läste juridik då, så sa den här juristen, gammal professor, jag vägrar att prata till en massa ryska bönder.
Men du, igen, palestinasjal, det är, ja, alltså den här vit-svart, rutiga.
Ja, jag hade nog en orange, tror jag. Ja. Och jag hade sån här, vi döpte våra katter till Mao, som efter Mao Tse-tung. Och Hoshi efter Ho Chi Minh. Så att så började jag. Men sen så småningom så fick jag barn och allting sånt. Och blev lite mer normal. Jag på säga. Men jag hade inget behov av att protestera mot mina föräldrar. Och då när jag fick barn. Och vi upptäckte att ungarna skulle börja skolan. Och de började på Bergfotens skola. Och då skulle de plötsligt flytta någon klass där. Då kom han hette Anders Linder. Han var kompis till mig dessutom. Och talade om varför eleverna skulle flytta från Bergfoten. Och då tänkte jag, nej, jag går inte med på det här. Så då ringde jag till Anders och Marie och sa, det här är inte klokt. Ja, men om du vill påverka, gå med i politiken då. Ja, men då gick jag med i sossarna. Och så är det ofta att många människor startar. Man är arg efter över någonting. Man vill påverka. Man vill inte ha sälar som dör. Man vill inte ha skolor som ändras. Så att jag gick med då. Så att jag blev sen invald, 1998 blev jag invald i kommunfullmäktige. Och då var mina barn lite större förstås. Då hade de ju gått vidare till, ja, de gick väl på högstadiet då. Men, för det tog ju några år innan jag hamnade på listan. Och då blev jag sen gruppledare i barn- och utbildningsnämnden. Så jag sysslade med utbildningsfrågor, för det var ju där jag ville kämpa. Men när jag kom med i politiken, då förlorade sossarna valet. De har inte, så jag har satt 20 år i opposition. Och att sitta i opposition, det är inte roligt. Man sitter bara och gnäller. Du var mycket smartare, Leif. För när du gick in i Miljöpartiet, då satt du ofta i makten.
Nej.
Med makten.
Ja, jag kom med och var väl, alltså, första mandatperioden jag var med i, det var väl i mitten på 90-talet, 94, 95, 96 sådär. Då tillhörde jag oppositionen.
Mm.
Och sen så vann sossarna något val efter.
Det var alltså Birgitta Lönnegård som, ja, blev kommunstyrelseordförande 94.
Ja, och då fungerar det ju sådär i politiken att, vad ska man säga, om man behövs för att skapa en majoritet, mm, så får man sitta med. Och vi fick nog någon plats. Vi var för små själva, för man får ju plats i kommunstyrelsen.
Efter storlek.
Efter storlek, ja. Mm. Och då, jag tror, det var då, tror jag, 11 personer i kommunstyrelsen. Och vad behövde man? Ungefär 4-5 mandat i fullmäktige, ja, för att få en plats i.
Och det ska man säga så här, det var ju alltså majoriteterna i Tyresö växlade ofta. Under hela liksom 80-talet och även innan så var det ju, ena året var det Birgitta Nodell som var kommunstyrelsens ordförande som var sosse. Nästa år var det Berit Assarsson som moderat och så höll det på så där. Så att egentligen var det ju väldigt mycket vågmästar. Ni var ju vågmästare i Miljöpartiet.
Ja, det kan man säga. Vi behövdes.
Ni behövdes i något av blocken.
Ja, och jag tror då att sossan, jag tror inte vi hade räckt till för att ge borgarna makten.
Nej.
Alltså, de jagade inte oss för det, vi gjorde ingen nytta där. Eller vad man ska, vi hade inte fått vågen att tippa över åt deras håll.
Nej.
Men däremot så kunde sossarna tillsammans med Vänsterpartiet då skapa en majoritet om vi stödde dem.
Ja. Och då, och den första perioden, då var du i det styret som var då. Det var när Birgitta Lönnegård var kommunstyrelseordförande.
Ja.
Och Anders Linder och Lasse Eriksson också var kommunalråd.
Ja.
Och du jobbar heltid med politik.
Nej, jag... Nej,
nej, gjorde du inte det?
Nej. Jag hade inget sån här uppdrag.
Alltså hade du inte?
Nej. Jag kom med i kommunstyrelsen.
Aha, så du var fritidspolitiker?
Ja.
Du har aldrig varit heltidspolitiker?
Nej, jag fick när jag, nästa period då, vi kan kanske återkomma till det, men då vann borgarna. Och då var vi två stycken som var vågmästare.
Just det.
Det som hette Kommunala Rättspartiet och Miljöpartiet. Och då blev jag ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och jag tror man fick 10%.
Jaha, just det. Det var ingenting sånt där man kunde leva på.
Nej, 10% av ett heltidsarvode fick man som ordförande i Miljö- och hälso... kanske 10-12%.
Mm.
Det var jag har... Alltså,
så du har inte behövt leva på politiken?
Nej.
Det har inte jag heller gjort faktiskt.
Nej.
Fast jag har varit politiskt aktiv under 20 år var jag det, fram och tillbaka.
Men bara innan vi glömmer den där vågmästartiden så var det så att alltså de borgerliga vände sig först till Kommunala Rättspartiet.
Mm. Sören Dosett hette han.
Ja. Ja, just det. Gustav Holm hade kanske lämnat då. Ja. För det var han som startade Kommunala Rättspartiet. Det var ett parti som var emot gatukostnader i Trollbäcken.
Ja, de gick på sådana här väldigt lokala frågor.
Ja, i alla fall så, ja, då skulle man börja. Men Sören Dosett då, som företrädde Kommunala Rättspartiet, han ville efterhöra vad sossarna hade att erbjuda. Om de gick över till sossarna.
Mm. Ja, för att det ska man ju säga så här, nu låter det som det är kohandel, men efter varje val så försöker partier att gruppera sig. Och då är det förhandlingar. Ja. Om vi går till er får vi det här, får vi gå till er. Så, alltså, och just de här vågmästarpartierna kan ju liksom utnyttja och få saker. Även om man kanske inte får mycket makt så kan man säga, okej, går vi med er så kommer vi in, bygga cykelvägar eller göra någonting, eller hur?
Ja, visst,
man köpslår.
Ja. Men som sagt, de borgerliga började med Kommunala Rättspartiet.
Mm.
Men Sören tänkte i alla fall efterhöra vad socialdemokratin hade att erbjuda för politiska poster om han stödde dem. Och det här som jag har förstått det, tolkat det, så var det så att han hade någon slags telefonkonferens så att... Birgitta Lönnegård, Berit Assarsson och Sören Dosett sitter i telefon på lite olika håll då, och så pratar de.
Och, äkta kohandel.
Ja, det var riktigt kohandel.
Ja.
Men Berit tyckte att det här var förnedrande. Mm. Alltså så här får det inte gå till. Så att, ja. Han hade aktion om sina, ja, kan man säga. Så jag, nu hittar jag på, för jag vet inte. Då la hon på luren och ringde oss, alltså Miljöpartiet, och frågade, är ni intresserade? Ja, det, och vi hade en halvtimmes diskussion som utmynnade i, det är bättre att vara med än att stå i öken och skrika. Alltså det här med opposition som du säger.
Ja. Och ni fick ju, du var alltså med och gjorde någonting. För att när jag kom in i kommunfullmäktige, då var jag ju helt grön på det här. Då träffade jag på dig också, jag kände det lite innan. Och då, du var ju dessutom inte så att bara för att de sa någonting, du kunde gå emot i den egna, för du var ju del av majoriteten.
Mm.
Och jag vet att det handlar om någonting om centrum eller Tyresö bostäder. Det var någonting som du lyckades göra, eller ni?
Ja, Miljöpartiet, vi var inte ensamma. Det jag tror du tänker på, det var då att de borgerliga ville sälja Tyresö bostäder. Det skulle privatiseras.
Mm.
Och det var vi helt tvärt emot. Så man kan, det var ju inte bara vi.
Nej, men
vi medverkade till, hade vi stött de borgerliga, ja, då hade vi inte haft kvar Tyresö bostäder. Nej. Som hyresrätt.
För det var spännande omröstningen, för det var bara en röst som skilde.
Ja, det kom inte
jag. Och det var väldigt mycket våg. Ja. Och liksom Sören, eller han var väl ensam tror jag i kommunala rättspartiet. Så att det var alltid liksom, så man visste aldrig hur omröstningen skulle vara i början där. Nej. Sen så fick ju, det var samma sak när det blev valet 2002. Då var det också väldigt jämnt. Och då tror jag faktiskt att borgarna fick egen majoritet. Mm.
Då behövdes inte vi.
Nej. Och sen dess har ju de egentligen haft väldigt lätt. För de har ju haft egen majoritet. Det vill säga Moderater, Liberaler eller Folkpartiet och Centern och KD. Mm. Så de har ju inte behövt lyssna på oppositionen under de här åren som var. Och jag vet när jag satt i kommunfullmäktige. Jag tyckte det var jättetråkigt, för det spelar ingen roll vad man gick upp och sa. Ingen lyssnar ju. Och jag la ju fullt med motioner. Och, för det var ju liksom, när man sitter i opposition så lägger man massa förslag och så hoppas man. Och så tar de ibland. Jag la förslag om allt möjligt, om skärgård. Jag la jättemånga förslag om barn- och utbildningsnämnden. Jag fick igenom 2 motioner under 20 år. Den ena handlar om skrotbilar. För att det var med skrotbilarna som fanns överallt i Tyresö som man inte gjorde någonting åt. Och det andra var att jag skrev en motion om mer parkbänkar. 20 års slit för lite skrotbilar och parkbänkar. Det var vad jag fick igenom. Vad har du fått igenom, Leif?
Jag kan inte säga att... Ja, en liten udda grej då. Och det är ju inte bara jag, utan det fanns ett tryck på... det fanns grupperingar som var... ilskna eller trötta på lösgående katter.
Ja.
Så vi kände då i nämnden, alltså inte bara jag, men jag var ju ordförande. Så
i hälsovårdsnämnden då?
Ja, hälsoskyddsnämnden hette det.
Aha, okay.
Hälsoskyddsnämnden. Ja, i alla fall. Vi kände ett visst tryck och vi förhörde väl oss om hur stort problemet var, och det var väl, storleken gick väl inte att utreda, men man tog upp såna här saker som att utekatter gick och kissade i barnens sandlådor, och det förekom att man, när man hade parkerat sin barnvagn någonstans och sen gick och handlade eller någonting annat, katter, alltså utekatter, hoppade upp och las och gosade där i barnens barnvagn. Mm. Och sådana saker. Så att efter lite diskuterande och sådär, jag kommer inte ihåg nu i lokala ordningsstadgan eller någonting sådär, ja, så skulle man, ja, i princip, alltså man skulle ha sin katt under uppsikt, om det nu betydde att man skulle koppla dem eller om man skulle gå med dem. Eller, alltså.
Så du var som en sån här folkhälsomyndighet, nu håller ni katterna i koppel.
Ja, ja, just ungefär åt det hållet. Och jag möttes av, jag ska inte säga, men det var första gången i mitt liv i alla fall man fick... jag ska inte säga hotfulla brev, men väldigt ilskna brev. Och jag vet också att om den fanns innan eller så, men var man trött på lösgående katter, så kunde man också få låna från kommunen en kattfälla.
Jaha, okej. Okay. Oj, hjälp. Ja. Då gör man sig verkligen osans med folk.
Ja, men,
om man tar död på deras katter.
Nej. Jaha. Det är inte som en råttfälla. Utan
jag tänkte att du skulle slå ihjäl katterna.
Nej.
Jaha, det var som fånga. En,
fånga. Och sen om man då kunde identifiera katten. Eller, jag vet inte ens hur... jag har aldrig hört talas om någon katt som åkt fast. Och jag har inte hört talas om någon kattägare som har blivit bötfälld. Så jag vet inte vad som händer med den där bestämmelsen.
Ja. Nu tänkte jag att vi ska det här med våra politiska perioder. Vad kände du var positivt under din period i politiken i Tyresö?
Det som var positivt, det var ju den här miljöpartigruppen som man kunde sitta och diskutera med. Man tyckte ju lite grann att man tillhörde ett parti som tänkte på vår framtid. Alltså på de riktigt stora frågorna. Alltså här håller man på och bråkar om småsaker. Det finns mycket allvarligare saker att ta tag i. Så att det debattforumet var väl det roligaste. Det tråkiga var ju kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. För lite förenklat kan man säga, det mesta var uppgjort. Det var ju liksom ett spel för galleriet det här med kommunfullmäktige. Alltså man hade ju gjort upp innan vad man skulle komma. Alltså själva det här...
Trätandet.
Ja, trätandet. Det var ju alltid... Motståndarsidan, det var ju från bägge håll, så fanns det ju representanter som... Alltså ni kan ju inte, de använder inte de här orden, men de menar ju att ni måste ju vara dumma i huvudet som kan lägga ett sånt här förslag. Eller skriva en sån där motion.
Ja, exakt.
Det var alltid, ni har fel.
Ja, så var det. Och, men för mig då, som jag hade ju liksom kommit från Sveriges Television där jag höll kurser för journalister i datasystem i och för sig. De var inte speciellt populära alla gånger. Så jag satt ibland, liksom stod och höll föreläsning kanske för 50 sura journalister som inte alls ville lära sig ett nytt datasystem. Men jag kände ju att jag stod där och de lyssnade på mig. Även om de inte ville det här så kände jag ändå liksom, här står jag och jag kan det här. De respekterar min kunskap och jag håller på att prata här. Första gången jag gick upp i talarstolen, jag tror aldrig jag känt en sån här fientlig stämning någon gång. För jag tänkte, nu ska jag övertyga den här blåa sidan om mitt fantastiska förslag som jag har att säga här nu. Så då stirrar man in i det gänget, blåa gänget, det blåa laget. Och så ser man fullt med ansikten som ser ut så här, ja, gör bort det nu då. Och sen tänkte jag, men okej, jag tittar på mina egna. Och då såg man ansikten som sa, gör inte bort det nu bara. Så att plötsligt så känner man sig ganska osäker där man stod där uppe. Så jag hade en kamrat som sa, titta i mina ögon, jag kommer se snäll ut. Och lite grann är det här liksom, man vet att alla ord jag säger kommer någon att hitta något fel i och hoppa på mig. Och det är ju det som är politikens dåliga sida tycker jag. Att man inte vill försöka förstå på ett gott sätt vad den andra personen säger. Utan man letar saker man kan slå ner på. Så att för mig var det här en lite, vad ska man säga, jag tyckte att det var väldigt tråkig ton i kommunfullmäktige. Och jag kunde liksom aldrig riktigt acceptera den här mobbingsättet där man hoppar på folk. Och det spelar ingen roll, liksom, ännu värre tycker jag det blir när de nya partierna kom in, som ja, ni kanske kom in. Man liksom pratar inte med folk ordentligt, eller Sverigedemokraterna ska inte prata om dem, kunde man inte ens stå bredvid och dricka kaffe med. Att man inte skiljer på sak och person, det kan inte jag riktigt acceptera.
Ja, men alltså, du, om jag missförstår det, tror jag att jag gör. Mm. Men alltså, nu ser, om det är någon sverigedemokrat som vill ha en kopp kaffe och du vill också ha en kopp kaffe, så kan väl ni stå bredvid varandra. Det är väl dina partikamrater som blir, vad fasen, står du bredvid en SD-are?
Ja, men precis sånt där. Det här är konstiga att man inte, där finns en beröringsskräck liksom. Mm. Och det tycker jag. Jag tycker ju att det är liksom fulspelen i politiken sabbar politiken, tycker jag. För att jag tror inte folk tycker så kul att lyssna på offentliga gräl. För jag upplever ibland att det är grälsituation. Det är ungefär som att lyssna på sina föräldrar när de bråkar. Hur kul var det?
Ja, du kan ju se en indirekt indikator på det där. Hur många civilister kommer till ett kommunfullmäktige möte?
Exakt det. Och det var ju också det jätteintressanta, att det kom ju inga.
Nej, det var en samhällsläraren.
Ja, tvinga dit dem.
Ja, då, nu ska vi göra ett studiebesök på...
Ja. Ni måste sitta i 2 timmar mellan 18 och 20. 20.00 reste alla på så gick.
Ja.
Mm. Så att det här är också ett problem med demokratin, att folk, att den inte är tillräckligt, och jag tror inte att det beror på att folk inte tycker de här politiska frågorna är intressanta. Jag tror att det är bara att titta nu på nätet, alla vill prata politik, men man vill inte ha den formen att man sitter och bråkar på varandra.
Nej, och dessutom, som vi var inne på tidigare, eller jag i alla fall var inne på tidigare, det var ju, ärendet var ju i princip avgjort.
Ja.
Ja, det kanske har skett någon enstaka gång. Jo, det nu kom jag på. En gång i alla fall ändrades beslutet i kommunfullmäktige från kommunstyrelsen. Och det var skattesatsen vi tog ett år här i slutet på 90-talet. Då hade vi, alltså Miljöpartiet, vi ville höja skatten för det, vi tyckte det fanns brister i samhället. Mm. Ja, så för att kunna vinna det, eller få igenom det förslaget, så måste vi få med oss kommunala rättspartiet. Och då var det en kille, jag kommer inte ihåg hans efternamn, Karlsson, Bertil i alla fall hette han. Han var med då i kommunala rättspartiet. Och han var då deras representant i kommunfullmäktige. Så han ställde upp på att höja skatten med 20 öre. Eller 15 eller 20 öre. Så jag lite diskret gick till den socialdemokratiska gruppen och sa: nu skäller ni inte ett enda jävla ord eller säger något otidigt om kommunala rättspartiet. De är med på skattehöjningen.
Ja, men förstår
du. Och de fick inte ett enda påhopp. Men det korkade var ju de borgerliga som då trodde att det skulle inte bli någon skattehöjning. De var ju naturligtvis emot det fult med skattehöjningar. Sådär. Det var... men de låg ju mjugg. Alltså, det är ju inte de som har skapat skattehöjningen, det har oppositionen gjort.
Ja,
men de kan bära frukten av
det. Ja, det är exakt så
det. Så det var ju smart då. Ja. Få pengarna.
Men jag har ju hoppat av två gånger i politiken. Jag hoppade av 2013, då satt jag i demokratiberedningen. Och då blev det en väldigt tråkig sak som hände. Det var faktiskt Moderaterna som gav sig på min far. Och startade ett drev mot honom. Utan att på något sätt tala om det för mig. Att de tänkte ge sig på honom. Och då fixade inte jag längre. Och jag kunde inte gå dit. Så jag hoppade av. Buller och bång. Avsade med mina uppdrag i demokratiberedningen. I kommunfullmäktige. För en ful kampanj mot Åke Sandin. Sen valet 2014. Sen tänkte jag så här, nej, nu ska jag inte bara liksom vika ner. Men nu ska jag gå med rak rygg. Så då ställde jag upp igen 2014. Sen bestämde jag mig, jag kan inte hålla på med sånt där. Det här är inte... Jag hade ju redan börjat med radion. Jag tyckte att det här är mycket roligare när man låter folk få prata vad de tänker och tycker, oavsett vilka partier de kommer ifrån. Här kan ju ändå liksom en person från vilket parti som helst berätta vad de vill. Det framgår ju inte i kommunfullmäktige alla gånger, utan det blir ju mer snuttifiering. Man förstår ju inte vad de vill, förutom att de tycker att det andra laget är dum i huvudet.
Nej, jag ska inte säga drabbades, men jag fick reda på, apropå tonläge eller påhopp och såna här saker, av en då som var lite mer kompis med mig. Så du, Leif, du ska veta att det sprids ett rykte att du har diagnosen borderliner, alltså en okontrollerad sinnesstämning. Eller, ja. Jag menar, alltså, det är också, hur kan man komma på tanken? Och, ja.
Men det är det här som jag tycker är det fula. Det är, liksom, det är samma sak nu med rikspolitiken. Man går på person. Man talar om hur dum människan är istället för att diskutera de värderingar. Man måste skilja på sak och person. Man får tycka att folk är fula och sånt. Men håll inne med det. Prata och däremot så är det helt okej att diskutera själva sakfrågan.
Ja, men jag menar, så här, det finns ju företrädare, nu kan jag inte säga någon namn eftersom man inte kan försvara sig. Alltså, men det finns ju politiker, nu pratar jag om riksnivå för det är det man ser i media. Det är ju så vanligt att man säger, de andra, de har fel.
Ja.
Alltså, även om man kan diskutera saker, men jag vill ju att den här partiföreträdaren, vad vill ni då?
Ja,
istället för att hoppa på de andra.
Ja.
Det är, och också det här att du var inne på, du pratade med journalister. När jag kom med i då kommunstyrelsen och blev nämndordförande och sådär, då fick jag tillsammans med alltså, nya funktionärer i nämnd, gå på mediaträning.
Ja.
Jag fick alltså, eller tipset var, det var i princip, tänk igenom de 10 troligaste frågorna du kan få av en journalist. Och det här var ju journalister som var lärare. Så de sålde ju ut sina kollegor, kan man säga.
Hur man undviker svara på frågor.
Ja, det jag tycker, och då fick man lära sig, vår uppfattning är nog att man skulle kunna ha gjort det här på eventuellt ett annat sätt. Men det beslutet var ju inte vi med och fattade.
Och det här är det som gör att det blir helt sjukt nu, tycker jag, när man hela tiden säger så här, men det är ert fel. Det startade under er mandatperiod, eller tvärtom som det är nu. Ja, ni kan inte åter äran för det där, för det gjorde vi under förra mandatperioden. Att man hela tiden håller på och förminska grejer. Och jag måste säga det att liksom, jag uppskattar Inger Gemetzioli i Vänsterpartiet. Hon går aldrig på personangrepp. Och jag uppskattar faktiskt nu Anke Svensson som säger vi gjorde fel när det gäller byggnationerna. Alltså, någonstans måste ju, alltså vi är inte så dumma i huvudet, vi väljare. Att sitter alla och bara kastar skit på varandra som de gör nu i landet när det gäller coronastrategin. Där det är, nej det är regionen, nej det är regeringen, nej det är kommunerna. Alltså ingen har ansvar. Eller när det byggs Karolinska eller någon. Nej, det är ingen som tar ansvar för sig. Och det tycker jag är jättetråkigt. Politiker måste förstå att människor inte är så korkade som de tror.
Nej, men det är just det jag känner att jag tappar ju, om man bara snackar hen ska man säga nu för tiden. Ja, personen får hoppa, de andra är idioter, de har fel. Ja, men låt mig själv få avgöra vem som är idioten.
Ja, låt var och en säga sina saker.
Ja, men jag menar, indirekt har ju den här partiföreträdaren sagt, jag tror inte du har hjärnkapacitet nog att förstå hur idiotiska de andra är. Jag måste hjälpa dig på traven. Ja. Han förminskar ju mig också.
Ja, precis. Och hela den här grejen med att låta folk få berätta vad de egentligen tycker och tänker. Alltså jag tycker, numera så lyssnar jag ju, eller jag klarar nästan inte att titta på Aktuellt längre. Jag känner ju dem som är där. Och jag tycker, ställ den där frågan istället. Men det gör de inte. Utan då, lite grann så är de inne i det här bollandet. Fram och tillbaka. En som säger ja, en som säger nej. Tjafs. Man får ju inte veta någonting. Så jag lyssnar numera på sådana här långa intervjuer. Jag kan alltså njuta av att lyssna på vilken politiker som helst. 1,5 timme. Aha, är det så de tänker? Libertarian, vad sjutton är det? Aha, tänker de så där? Ja. Eller ja, vilka olika som är. Så jag tycker ju att det här fördumningen när vi bara håller på. Eller ungefär som det med Trump. Liksom, man fattar ju inte varför röstar halva amerikanska befolkningen på en idiot. För det är det enda vi pratar om, att han är idiot. Men vad tycker han och varför? Och liksom, så det blir också väldigt, alltså när man inte förklarar varför vissa människor tänker på ett visst sätt eller varför det, då blir man ju heller inte klokare.
Nej, men det är också, om vi pratar då om politiken och den kanske inte är så trevlig alla gånger, men det är vi som är gräsrötter.
Mm.
Vi får ta del av det här via media.
Ja.
Och media skapar ju drama om allting.
Yes, det är det jag säger. De skapar drama om det.
Ja, det är ungefär, jag brukar när vi har den här diskussionen brukar jag säga så här att jag kan läsa i tidningen då eller se på nätet. Medelålders man drunknade i Indalsälven. Jag har ingen aning om vem det är, men anhöriga har ju redan fattat det. Ja. Varför måste man ta in en sån nyhet då? Ja. Mm. Jag har aldrig sett en nyhet i typ Lisa 11 år har tagit simborgarmärket.
Nej, varför
är det bara negativt?
Ja.
Så att jag tycker att media har missbrukat sin makt och håller på och idiotförklarar det demokratiska systemet. För det, du behöver inte bara ta fram det. Sista 2 decennierna kan man väl säga, så poppar det upp lite varstans på jordklotet äldre män som är väldigt despotiska.
Men det jag vill säga, om man inte förstår, alltså jag vill förstå varför vissa människor tänker så där.
Ja.
Man vägrar lyssna. Vi sitter i våra egna små bubblor, kallas för ekokammare, liksom heter det, vi låser in oss med bara våra egna som tycker likadant. Det skapar ju ingen, alltså bara som en sån fånig sak. Jag kanske har berättat många gånger på den här radion, men vi är med i en båtklubb som ligger granne med en annan båtklubb. Trollbäckens båtsällskap och Tyresö båtklubb. Gubbarna i våran båtklubb tycker det är bara idioter i den andra båtklubben. Och det konstiga är att i den båtklubben tycker de att det är bara idioter i våran båtklubb. Alltså, när man var på jobbet så hade man gemensam kafferum med någon, i någon annan korridor. Det var bara de som var dumma och inte gjorde det. Alltså, någonstans, vi bor på Ranunkegränd, de på Åbrodden, alltså förstår du, alltså den här viljan att vi är bra och de andra är idioter, det är ingen bra trend. Jag tänker att vi måste försöka fatta hur andra människor tänker och att de flesta, oavsett vilken synpunkt de har, vill någonting bra. Det finns säkert riktigt onda människor, men väldigt många kämpar för någonting bra.
Jo, men det tror jag ju också. För du har ju, alltså, olika politiska ideologier.
Ja.
Hur vill vi lösa, alltså hur skapar vi välfärd?
Ja.
Den ena tror på planekonomi, jag gör förenklat nu.
Ja.
En del tror på den fria marknaden, en del tror på blandekonomi av olika skäl.
Ja. Men man är, vi delar upp folk nu i onda och goda.
Mm.
Leif, nu har det faktiskt gått 40 minuter, vi som försöker hålla oss till en halvtimme.
Ja, det vill bara klippa och redigera.
Säger du till mig, ja. Men vet du vad, nu ska vi lägga på någonting på slutet här. För någonting som gjort mig väldigt, väldigt glad på sistone, det är ett program på SVT som heter Svenska Nyheter, som lät alla de här riktigt stora kombatanterna sjunga en låt tillsammans. Där de talar om hur mycket de hatar varandra och att de, vi har rätt och ni har fel. Jag tycker det är liksom sammanfattar lite grann, för då kommer ni få höra sådana saker, personer som Annika Strandhäll, vet du, Anders Lindberg sjunga med Hanif Bali och liksom hela högergänget. De sjunger gemensam kör hur alla andra idioter, och att de enda som har någonting vettigt, det är de själva.
Ja, men då kan du väl börja med den här, jag tänkte, eftersom vi pratar politik och vi måste ju ha någon slags politik för att samhället ska fungera. Då börjar vi med, eller du, det är du som bestämmer, upp till kamp.
Nej, numera kan jag inte, jag kan inte riktigt sjunga med riktigt det den, i och med att jag är då en deprimerad, jag är politiskt deprimerad sosse är jag faktiskt.
Ja.
Och jag sjunger inte med upp till kamp just nu.
Nej, jag bara tänker emot kvalen, alltså, det är ju kvalfyllt det här.
Ja, men nu ska ni få höra på den fantastiska låten som de som bråkar värst sjöng tillsammans, som skapar lite sån här liksom, skilja på sak och person.
Ironi kan man säga.
Ironi. Nu lyssnar på den.
Göran, hör du mig? Göran, hör du mig?
Nu ska jag verkligen försöka säga det jag måste säga till svenska folket. Jag trivs bäst med vänsterblivna i gemensam sagostund.
Där folk vet hur man ska prata genus, ras och värdegrund.
Jag trivs bäst bland YouTube-trollen som swishar med en slant.
Det är först när någon blir riktigt arg som jag är relevant.
Det finns inget förtryck av kvinnor, det är sanningen.
Jag hatar dem som passar efter kök och slåss, det vill säga alla män.
Jag avskyr dig av blott förakt för allt du tror på.
Det är idiot, jag frågar mig vilken planet du bor på. Och på vännerna du har inte heller några svar. Men det har jag, för jag har fattat allt
och jag är ofelbar.
Jag trivs bäst i en skrapa, långt från bilbrändernas sken.
Jag vill härliga i soffan och spygalla på Löfven.
Om jag kan dra igång ett drev så känner jag mig hel.
Jag är ganska säker att jag aldrig har haft fel.
Och SVT är trogna, fördömer all rasism.
Men jag blundar för vårt eget vita svenne-nepotism. Peace.
Tack så hemskt mycket för att ni tittar. Svenska Nyheter kommer tillbaka den 29 januari. Vi ses då.
Jag skyr dig av blott förakt för allt du tror på. Din idiot, jag frågar mig.
Jag trivs bäst i slutna kluster, i min navel vill jag bo.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö. Jag heter Ann Sanin Lindgren.
Jag heter Leif Bratt.
Och har ni synpunkter på våran beskrivning om politiken i Tyresö får ni gärna mejla och komma hit. För det, vi är många som varit där och sett den här perioden. Alla före detta eller nuvarande politiker är välkomna att berätta om den här Tyresös historia som Leif och jag nu försökte diskutera. Då mejlar ni till vadå?
info@tyresoradion.se
Precis, på återhörande.